Hallå, jag heter Katrin Nilsson och jag sitter här med Anneli Pompe och vi spelar in podden Helipod. Idag kommer vi prata om vad då?
Vi kommer prata om våra kära favorithelikoptrar, två av världens mest använda och sålda helikoptrar, Robinson 4 och Bell 206.
Ja, men precis, för alla vägar leder till Rom. Men de kan ju se lite olika ut. Och våra vägar som ska leda till ett jobb, vi har ju valt olika typer när vi har lärt oss flyga.
Precis. Och vi har lärt känna de här två typerna väldigt väl också, kan man säga.
Mm.
Och idag sitter vi på en fantastisk plats för den här podcasten. Vi sitter nämligen på Scandinavian Helicopter Center i Västerås, som ligger precis vid Västerås flygplats. Och här kör jag min timebuilding på Robinson R44. Så jag har flugit ett gäng timmar här, både själv med min klasskamrat Martin och lite hundar och med instruktör. Och jag kommer även göra min PC här uppe snart.
Mm. Och för mig tycker jag det var helt fantastiskt, för jag räknade till 150 steg hit.
Okej.
Okay. Ja, så det var inte långt.
Nej, det är inte långt.
Nej.
Vi är väldigt glada när vi hör helikoptrar här på morgonen och så här till morgonkaffet. Och jag tycker det här är ett väldigt härligt ställe. Jag har haft förmånen att besöka många olika skolor. Och det här känns väldigt familjärt. Det är mysigt.
Mm.
Så tror det eller, men det kan vara jättemysigt. Det finns alltid kaffe, det finns alltid goda människor här. Man kan liksom komma hit och ta en kopp kaffe och prata helikopter och titta på helikoptrar och sådär.
Mm. Ja, men jag känner igen det från
Flight of Hotel. Det är faktiskt, kan vara så att det här är Skandinaviens största skola. Man har väldigt många elever, väldigt duktiga instruktörer. Så kom hit, vet jag.
Men i alla fall, rent konkret, det vi ska prata om är Bell som företag och Robinson som företag.
Ja, och även gå in lite mer på helikoptertyperna, hade jag tänkt i alla fall.
Ja, vi får se.
Jag har läst typ allt jag kan hitta på nätet och YouTube om Robinson R44.
Ja, och jag har inte läst ett skvatt, så jag skjuter från höften. Vi får se vart vi hamnar.
Det låter bra.
Ja. Men om vi börjar med någon typ av, Rotara Robinson, lite historia.
Det var en väldigt spännande historia, Robinson. Och när jag läste på om den här historien så blev jag lite kär i det här företaget. För de har så här fina värderingar och det är liksom goda människor, alldeles vanliga människor som bara älskar att vara i luften och tycker att fler ska kunna vara där. Det är ju känt sedan länge att det är ganska dyrt att flyga helikopter. Så en av Robinsons första viktiga värderingar var att försöka skapa en helikopter som alla har råd med. Så det här företaget startades 1973, men långt innan dess så var skaparen Frank Robinson. Han såg tidigt en helikopter och kände att det är det där som man vill göra. Så han blev ingenjör. Sen jobbade han många år, på 16 år jobbade han som ingenjör för bland annat Cessna och företaget Bell.
73, alltså det är ju inte länge.
Det är inte länge sen, alltså, och det var då han startade företaget.
Ja, det är de helikoptrar jag har flygit, de har ju varit äldre.
Ja, Bell har ju liksom en väldigt lång historia och Robinson är ju ett förhållandevis ungt företag. Så Frank, han sa att han gick till Bell bland annat och sa, men ska vi inte göra en liten helikopter som privatpersoner har råd med, som är lätt att flyga och lätt att använda och liksom billig? Och Bell sa nej, vi siktar in oss på det militära, där finns pengarna, vi ska inte göra civil helikopter. Så till slut så vågade Frank satsa på helikopterbyggandet, så han sa upp sig, hittade en investerare och sen började han rita. Så han designade helikoptrar i vardagsrummet. Han gjorde den första stjärtrotorn. Den härdades i hans ugn. Och det sägs sen att stjärtrotorn blev precis så stor. För han fick inte plats mer stjärtrotor i ugnen.
Nej. Och så byggde han helikoptern ut efter stjärtrotorns storlek.
Ja, precis.
Ja, det förklarar ju saken.
Det är därför den blev så liten.
Ja.
Nej, men hans idé var att man skulle kunna ha en liten helikopter parkerad bredvid sin bil. Ungefär så.
Ja.
Så att så liten är det liksom, att du ska kunna ta den här helikoptern vart som helst. Så att det var tänkt som en liten privat helikopter. Och det de inte anade då, det var att det till slut blev en superpopulär skolhelikopter. R22 var den första helikoptern som de designade. Och hans första helikopteridé, den hade räknat på att den skulle kosta $19,000. Vilket inte är någonting. Och sen när helikoptern till slut kom till liv, 1980-talet, då kostade den 40 000. Så den första R22 kostade bara $40,000.
Finns det några sådana kvar? Ja, det gör det.
Ja, men det flygs fortfarande R22 från 80-talet. Så att de är ju up and running. Och för er som inte har koll på hur gammal en helikopter kan bli. Alla helikopter har ett visst antal timmar. De får köras. Antingen att man räknar på flygtimmar på en viss del av helikoptern. Eller ett visst antal år eller månader på vissa delar av helikoptern. Allt måste bytas ut i princip. Så det finns fortfarande liksom grund R22 från 80-talet. Man har bara bytt motor och blad och liksom säten och allt sånt där under tiden. Så vad har Bell för historia? Om vi backar lite grann. När började Bell?
Ja, jo, men det var ju så. Vid dinosauriernas tid, ungefär så långt ska vi backa, till 1935 ungefär. Då fanns ju inga helikoptrar i princip. Bell som företag startades också i USA, i Texas, vad det är och vad deras huvudkontor. Och Bell höll på med, som du också säger, inom det militära och hade militära stridsplan. Och så de höll inte på med helikoptrar från början, men några år senare, 1940-talet någonstans, så kom en väldigt viktig människa in i Bells historia. Arthur M. Young. Och det går inte att prata om helikoptrar utan att nämna den här mannen Arthur. För han är den som skapade helikoptern åt Bell.
Okej.
Och saken var den att den här Arthur, som jag nästan kommer att prata lite mer om än själva företaget Bell, för han är så himla viktig. Han, när han var ung, ville han ville uppfinna någonting. Och det man gjorde på den tiden var att du åker till olika städer, sätter dig på biblioteket och öppnar de här uppslagsverken.
På den tiden.
Ja, så han sätter sig och åker till, eller han åker till olika städer, sätter och läser ordböckerna och ser vad som finns under ordet helikopter. Och på det sättet börjar lära sig vad det är.
Och för er ungdomar, det var ungefär som man googlade förr i tiden.
Och så långt som man hade kommit inom helikopter på den tiden, då var det motsvarande någonting som hade kunnat hovra i drygt en minut, några feet upp från marken. Men han bestämde sig för att han skulle utveckla det här konceptet helikopter. Så han åkte hem och startade som något typ av labb i sina föräldrars lagård.
Ja, det verkar ofta börja där i laggården, och Frank Robinson hade ju sin tillverkning i garaget. Liksom, grannarna klagade på att det hängde en motor i taket i garaget, men det fick vara ett garage så länge bilen fick plats. Då är det inte tillverkning.
Nej, precis. Och då så han började med små modeller motsvarande en lådbil stor. Han hade inte råd med stora maskiner, utan han hade små modeller och började då experimentera med rotorer, och då var det flera stycken i det stadiet, och försökte hitta vad som är en stabilitet med den här rotorn och någonting under. Så han byggde motsvarande som en vagga och så rotorblad, och så försökte han knuffa på den här vaggan och se hur kan jag hitta stabiliteten. Och när han hade en modell så kontaktade han Bell och sa att jag skulle sälja det här till er och vi kanske ska bygga det här tillsammans. Och saken var den, om jag har förstått det rätt, så företaget Bell var jag mer intresserad av mannen Arthur än helikopter som koncept. De ville få in han i företaget, kan man säga. De fattade redan då att det här är en person. Ska vi ha han någonstans så är det inom våra väggar. Mm. För han kom göra grejer. Så de gav honom bättre förutsättningar för att utveckla den här modellen. Och det tog ungefär 12 år innan han hade en färdig helikopter.
Okej, då får man ju faktiskt säga att Frank Robinson var lite snabbare.
Ja, nu hade... Ja, ja, men...
Det här är ju ingen tävling, får jag säga. Men det är väldigt kul att jämföra.
Och, nej, det är ingen tävling. Men... Då, Bell började lite mer från grunden. Eller det fanns ju liksom ingenting att bygga på.
Just det, och Frank jobbade ju faktiskt på Bell ett tag. De kanske träffades, vem vet?
Ja, vem vet. Det finns... Det finns en historia kopplat till när de började få en så pass stor helikopter så att den ungefär som den börjar likna någonting den människa kan sitta i den. Mm. Där när den här Arthur M. Young tillsammans med kollegor som han anställt höll på att experimentera och hitta det här hovringsläget, den stabiliteten, så i många år så hovrade de inte mer än några decimeter över marken och det här eller maskinen i sig satt fast i rep så att det inte skulle dra iväg heller.
Mm-hmm.
Och så på samma sätt som den här lilla modellen med den här gungvaggan så puttade man på en skid till höger eller vänster och se så att, liksom, att du skulle hitta stabiliteten.
Ah, den dynamiska stabiliteten från poffen.
Mm. Och när de var nöjda med att ja, men nu har vi en bra prototyp, nu ska vi visa det här för Bell, så skickade de över en testpilot och några som skulle komma och se vad det här var då. Och egentligen så var det bara Arthur som hade flygit den här, men den här testpiloten sa, ja, men jag vill vara först och testa den här nya modellen. Och det visar ju sig sen blir den första ganska allvarliga olyckan. För det är så att den här testpiloten, han sätter sig i helikoptern och han sätter inte på sig säkerhetsbältet som finns, men han håller bara fast sig i cyclic och collective.
Mm.
Och lyfter och hovrar de här några decimeter över marken. Men det blir ett sug. Eller han det skumpar först till lite i det här hovrings, han håller på att lära sig hovra. Så han åker upp lite grann från sätet.
Ja.
Och swish så åker han upp i rotorn.
Åh nej, han tog med sig collective upp eller?
Nej, han tappar taget.
Han tappar taget.
Och åker upp i rotorn. Jag har sett det finns videos av det här. När han åker upp i rotorn, det går ju jättesnabbt. Så du ser honom mer som en kropp som åker upp i rotorn, slungas och skjuts iväg 10-15 meter bort.
Det här videon behöver se, det låter ju hemskt.
Alltså man tror ju att den här människan är delad i bitar.
Ja.
Det som händer är att han bryter en arm.
Oj!
Men...
Vi kan länka till den här videon kanske på vårt Instagram.
Ja.
Helipodcast länkar vi till så att ni kan titta på det här.
Ja, men verkligen. Det tycker jag absolut. Väldigt spännande. För då, och saken är att den här prototypen, ja, den går ju sönder för det skedde vibrationer och grejer kopplat till det där i samband. Och sen så, jag har ingen aning, men det kan ju vara så att förtroendet från Bell sjönk en aning efter den här första...
För testpiloten eller för helikoptern?
Ja, för helikoptern. Men det är såklart att man ja, men, lite skyller på
och
sin
det
testpilot.
Ja, det är alltid så att det skylls väldigt mycket på helikoptrarna. Men i säkert 90-95% av alla fall så är det ju piloten som är fel. Hade han haft säkerhetsbälte så hade det kanske gått bra.
Ja,
eller gick det ju bra att han bara bröt en arm.
Ja,
men de här tidiga skedena måste ju varit väldigt spännande att vara med och utveckla en helikopter. Så här, kommer det här att flyga?
Ja.
Och de hade ju en väldigt lång process även på Robinson. Att när de väl hade utvecklat helikoptern så tog det 6-7 år innan den blev certifierad. Så FAA som det heter i USA, de är ju en stor del av helikoptertillverkarnas medspelare kan man säga. För de försöker få fram en så säker maskin som möjligt. Och det finns en annan rolig historia från Robinsons början. Där de hade utvecklat helikoptern, den skulle provflygas. Frank var alltid den första som flög den. Och då så skulle de ha 2 veckor när de testade alla grejer på helikoptern innan den lyfte. Men Frank gick igenom uppstartsproceduren och så, allt verkar ju bra. Han kunde inte låta bli. Han lyfte och hovrade och åkte iväg. Jag förstår honom precis.
Ja, det kliade fingrarna.
Hur kan man inte låta bli liksom?
Ja.
Och sen finns en annan så här väldigt viktig vändpunkt i Robinsons historia. När de åkte iväg med den här första 22-prototypen. Frank flög och hade någon medpassagerare. Och så åkte han ut över havet. Och det var kanske inte så bra väder eller någonting hände i helikoptern. Så han tappade stjärtrotorn. Varpå det sägs då att Frank tittade bak, såg att stjärtrotorn saknades och sa hoppsan, stjärtrotorn är ramlat av. Vi får sätta ner i vattnet. Så han autoroterade, satte ner helikoptern i vattnet, väntade tills den fylldes med vatten, öppnade dörren och simmade ut lugnt och fint. Men helikoptern låg ju på havets botten. Mm. Den enda prototypen. Och de var ju tvungna att få tag på den här helikopterkroppen för att liksom se vad som gått fel. Vad kan de göra för att rädda den? Mm. Och då hade de inte mycket pengar, så de betalade dykare i 4 dagar. De hittade inte helikoptern och liksom hela Robinson-företaget stod och föll med att de hittade helikoptern. Och det sista dyket, den sista dagen, då hittade de helikoptern. Och tog upp den till ytan och upptäckte att hoppsan, det var ju alldeles för svaga länkar till stjärtrotorn från bommen. Så då gjorde de den 10 gånger starkare. Och sen dess så har den liksom inte åkt av, enligt Robinson då.
Saker kan gå sönder, men inte den delen i alla fall. Det vill de vara helt säkra på.
Nej, och det är ju det som är lite den dumma utmaningen med helikoptrar. Det är en väldigt ny konstruktion fortfarande. Och man gör bara förändringar när någonting gått fel. För man vet ju inte vad som kan gå fel direkt innan något har gjort det. Och det är därför ingenjörerna har en väldigt viktig roll i den här utvecklingen.
Mm. Ja, första flygningen som sen Arthur M. Young gjorde med sin helikopter. Då tog han med sig också rätt improviserat en passagerare. Hunden Brian.
Naha,
han tog med sig sin hund. Ja, så att han kanske var lite nervös.
Ja, det förstår jag.
Ja, han kanske vill ha med sig sin kompis.
Ja, man känner sig alltid bättre när man har sin hund med sig.
Ja.
Douglas är min hund förresten. Han har flygit kanske 25 flygtimmar vid det här laget. Och han brukar sova i baksätet.
Mm.
Han förknippar nog mest helikopter med att han får apportera en boll innan och efter på stora fält.
Ja, han är ju superfin att flyga med.
Ja.
Mm. Mm. Ja, men ja, så att jag har pratat mer med om Arthur M. Young, en Bell som företag. Men det är för att han var så viktig. För han stannade där i ungefär 12 år. När han då hade gjort helikopter åt Bell.
Mm.
Sen så var han färdig med det. Det här var i samband med andra världskriget någonstans. Och tydligen så ska han ha blivit ganska drabbad av andra världskriget och de atombomber som sprängdes i samband med det. Och jag vet inte, men han ska ha gjort en ganska stor förändring i sin karriär och blivit filosof och allt och gjort en extremt spännande karriär vidare inom andra ämnen efter det där.
Okej.
Okay. Så att, det är ett riktigt jäkla geni.
Ja, ah, kul.
Så, men han var trött på helikopter efter.
Ah, lever han fortfarande?
Nej, han dog för några år sedan.
Okej. Okay. Frank Robinson som grundar Robinson, han lever fortfarande. Men han är inte aktiv inom företaget längre. Jag tror han pensionerar sig vid 80 ungefär. Och vid det laget så hade de sålt kanske bra runt i runda slänga 10 000 helikoptrar. Alltså, för R22, den här pyttelilla helikoptern. Vi får lägga ut bilder på de här så de syns för er som inte vet hur de är. Men R22 är en väldigt liten tvåsits helikopter. Den gjorde ju succé som skolhelikopter eftersom den var så billig. Och det man inte hade anat var också att den gjorde succé i Australien och Nya Zeeland som boskapsföstingshelikopter. Det är en otroligt smidig och agil helikopter.
Den är snärt.
Den är snärt, den reagerar snabbt. Man är liksom väldigt nära luften och naturen i en R22. En superfin helikopter. Men det de fick som feedback var såklart: kan inte göra en lite större helikopter? Vi skulle vilja ta med mer passagerare och kanske lyfta lite mer vikt och sådär. För att 22an har ju sina begränsningar.
Ja, det känns ju nästan lite som uppfinna Jockes fåtölj som man sätter ett rotorblad på.
Ja, men den kan inte bli så mycket mindre och smidigare. Så den är ju väldigt bra på det sättet. Så, 1985, då började man skissa på R44, som nu är världens mest sålda helikopter. Den certifieringen tog också en 6-7 år, det tar väldigt lång tid det här, så den blev certifierad först 1992. Och det är en väldigt trevlig helikopter, den är också förvånansvärt billig. Den har en 540 Lycoming 6-cylindermotor med 350 hästkrafter, men den är degraded som heter på engelska, så man använder bara 245 av de här hästkrafterna för take-off. Och i och med att man har degradat en motor så här så gör att den håller längre. Så det har de gjort med säkerheten i åtanke. Den har 4 säten. Den drar ungefär 60 liter bränsle i timmen. Den har en endurance på 3 timmar och en range på ungefär 330 nautiska mil. Och en marschfart på ungefär 110 knop. Och den här helikoptern, den har ju sålt som smör. Så de har ju uppgraderat den på lite olika sätt. Den finns med floats, den finns med direktinsprutning. Från 2015 så är det glascockpit i alla de nya helikoptrarna. Och man har även satt in övervärmningsskydd. Glascockpit. Nej, men det är ju så här vanliga instrument. Aha, som ni har i.
Ja. Gud, jag tänkte själva cockpiten att det var såklart.
Nej, men det är ju plast såklart. Men den är väldigt lätt helikopter. Den har också ganska mycket styrka. Men det slutar ju inte där såklart. Man märkte ju också att 44 är väldigt trevlig. Kul med kolvmotor. Det är billigare att flyga än jetmotor som vi också kommer att prata om. Men man vill ju göra en helikopter med turbin också. Så oktober 2010 så lyckades man certifiera R66 som är en turbinhelikopter. Och den är också förvånansvärt billig. Vi behöver kanske prata lite pris här. En R22 idag kostar ungefär $300,000. En R44 kostar $400,000 och en R66 kostar ungefär $900,000. Vilket är billigt för en turbinhelikopter. Och en bra turbinhelikopter har tydligen gått ungefär 1 miljon timmar utan ett enda motorproblem.
Mm-hmm. Tills dagens datum?
Ja, men precis. Så det är ju jättebra. Men det man haft problem med den här certifieringsprocesserna. Till exempel när det ska certifieras från FAA till EASA. Då tog det 3 år för den att bli godkänd i Europa.
Mm.
Och då tar det EASA betalt för varje år som ett godkännande tar.
Ja, men så är det för alla, eller?
Ja, de känner att de har blivit lite motarbetare. Och i och med att i USA så har de stämt EASA.
Givet.
Ja, såklart.
Ja, men det kunde man räkna med.
Ja.
En Jet Ranger som är tom väger ungefär 900 kilo och max take-off-vikt är dryga 1,5 ton.
Okej, okay. Det är lite skillnad mellan Robinson och väger ungefär 600-700 kilo och så har inte lika mycket lyftkraft.
Just det, och visst ryms det 4 stycken i en Robinson och 5 stycken i Jet Ranger.
Just det.
Och det går ju inte att fylla en helikopter full med personer och fulltankad. Alltid är det någonstans som det brister.
Ja, precis. Eller får man ha väldigt lätta personer med sig. Eller inte så mycket tankar.
Ja.
Inte tankar får man ha med sig, men inte så mycket bränsle.
Nej, men precis. Du kan inte vara fulltankad och ha full helikopter med människor som väger normalvikter.
Precis. Sen är det ju faktiskt också så att både du och jag är lite för lätta för att flyga helikopterna utan extra vikt.
Mm.
Och så är det även för R66 och där är det ganska kritiskt att man har med sig ballast om man väger lite, för om du väger lite, har lite bränsle med dig, så kan det bli så att du är för lätt för helikoptern, så att i låga G och i turbulens så kan du få problem.
Mm. Ja, men jättebra att du säger det. Och vad var det mer? En R44 flög 90 cruise.
110 i så här,
110, och en jet flyger 115 i marschfart ungefär. Mm. Och motorn Rolls-Royce 250 C20. En Jet Ranger drar 100 liter Jet A1 i timmen. Det är lite mer, eller hur?
Det är det.
Ja.
Men Jet A1 är bra mycket billigare än vad 100 eller 96, 98 eller.
Just det. En jet är drygt 12 meter lång om man räknar med om rotorn följer liksom ut efter helikopterns kropp.
Ja, inte rotordiameter utan rotorlängd.
Nej, precis. Rotordiametern tror jag är typ 10 meter.
Ja, men det är samma på Robinson.
Ja, det är det. Ja.
Där är de lite snarlika.
Just det.
Och vi sitter ju faktiskt här och tittar på helikopterna just nu. Vi kan se att de är ganska snarlika i längd och bredd. Det är så att helikopterna Robinson kan man skjutsa ut med hjälp av hjul som man sätter på skidsen och en liten helimover-maskin. Men jetrangern, den har inga hjul. För, kanske för att den är så tung, så den får man landa på en dolly, en plattform som man kör runt sen med hjälp av en fjärrkontroll som du har haft på ProFlight. Eller med en traktor eller något liknande.
Ja,
fyrhjulsdrivet starkt.
Precis, du kan ju ha någon sån här maskin som lyfter upp den och kör in den eller sådär. Den största skillnaden rent estetiskt är egentligen nosen på de här två.
Ja, men verkligen. Eller hela helikopterkroppen skulle man säkert säga.
Ja, jo,
jag får nog erkänna att Jetranger är en riktigt vacker helikopter. Det är ju en så kallad riktig helikopter.
Ja,
den är jättesnygg. Och den har ju kanske världens härligaste uppstartljud när man startar turbinmotorn. Medan Robinson är lite mer så här hostar igång liksom sina kolvar. Och sen när rotorn går igång, då låter det härligt.
Ja, det låter som när jag är förkyld, man så här hostar och härklassar på morgonen.
Han behöver lite uppvärmning, men sen går han som en klocka.
Sen går, ja men exakt. Ja.
Men för att gå tillbaka till våra specifikationer, vad har du för range på en jetranger då?
Det beror på om du har med eller utan extender på din bränsletank.
Vad är en extender?
Ja, det är att utan extender så är det egentligen på samma sätt som i Robinson. Att du har den här gummiblåsan som du tankar i.
Mm.
Har du en extender så är det som en påbyggd strut som gör att du har tanklocket en aning högre upp. Mm-hmm. Så att du kan fylla själva bränsleblåsan ännu mer innan den blir full.
Okej, okay, så det är som en extra mini bränsletank eller?
Ja, det är möjligheten att tanka blir större.
Okay.
Har du inte den så är det knappt strax under 300 liter.
300 liter? Ja just det, men den drog mer i timmen också. Ja. Robinson har ju bara 180 liter.
Så att utan den där så kommer du kommer inte 3 timmar utan strax där under om man tänker 100 liter timmen. Men med extender så kommer du i alla fall 3,5 timme.
Okay.
Om vi får liksom
vad härligt.
Anta.
Och då har vi inte räknat in contingency och någon hosta eller environment och allt sånt extra bränsle som vi måste ha.
Nej, då är
vi får ju aldrig flyga slut på allt bränsle. Vi måste alltid ha lite final reserve fuel. Annars räknas det som att vi har bränsle emergency.
Det är ja, det finns ett regelverk kring det där.
Precis, det finns massa regler kring bränsle som vi håller på att lära oss. Och apropå bränsletankar så har ju ett världsrekord satts med R44. Det var en kvinna. Jennifer
såklart.
Murray, såklart det var en kvinna. Hon flög runt jorden med en R44.
Hon var först.
Hon
att göra
var
det.
Först med att göra det. Första kvinnan R44 jorden runt. Och då gjorde hon det 1997. Och då var hon 50. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag undrar om det inte var 50 eller 53 år. Hon hade bara flugit helikopter i 3 år. Och hon ville då flyga jorden runt. Så hon gjorde det tillsammans med sin instruktör. Och så gick hon till Guinness världsrekordsbok och sa så här, ah, hej, jag har flugit jorden runt här som första kvinna. Och de bara, ah, men hade de passagerare eller? Hon bara, ah, satt en man bredvid. Då sa de, nej, det räknas inte.
Nähä?
Nej.
Varför inte då?
Ja, men han flög inte, men han satt bredvid.
Jaha, så hon fick inte ha passagerare?
Så hon fick inte något världsrekord. Vet du vad hon gjorde då?
Mm.
Hon gjorde om det solo 3 år senare. Så år 2000 så flög Jenny Murray jorden runt på 97 dagar helt solo i en R44. Och då hade hon installerade extra tankar i baksätet så att hon kanske inte hade möjlighet att ta med någon passagerare.
Men hur funkar det rent konkret då? För alltså över stora hav?
Ja, då får man ju ha pop-out floats ifall man skulle få någon nödlandning.
Så hon flyger över Atlanten?
Hon flög inte rakt över Atlanten. Hon följde liksom kuster som åkte över Grönland i norr till exempel. Så att det inte blev så mycket vatten under. Men det är ju svårt att tanka under tiden när man är helt själv. Så att hon räknar ju såklart ut att det skulle bli lagom med tankavstånd och sådär. Och hon har för övrigt också flugit både till Sydpolen och Nordpolen. Otroligt häftig kvinna alltså. Henne skulle jag vilja träffa. Hon är typ, vad kan hon vara idag? 70 eller någonting.
Vad häftigt.
Ja, och hon kontaktade ju såklart Robinson innan hon skulle göra den här flygningen och undrade om de ville vara med på bollen.
Mm.
Varpå Frank sa, please don't do it, you will kill yourself. Men sen när hon väl hade klarat rekordet, då var de eld och lågor och ville gärna vara med på bollen.
Ja.
Ja, men Robinson är väldigt säkerhetsmedvetna. De har otroligt mycket säkerhetsaspekter. Så de vill liksom inte uppmuntra folk att göra dumdristiga saker.
Mm.
Och därmed bör man säga också att Robinson-helikoptrar har varit inblandade i många olyckor.
Mm.
Dels såklart därför att det är världens mest sålda helikopter. Den är förhållandevis billig, så fler människor har råd med den. Och det här kan man då, den här statistiken kan man inte skylla så mycket på helikoptrarna, utan det viktiga är hur man flyger dem och vilka som flyger dem, att man verkligen gör det inom helikopterns begränsningar. Och de flesta som flyger Robinson är till exempel PPL-piloter som kanske flyger en 20-50 timmar om året, och det kanske man är lite ringrostig ibland när man inte flugit på några månader och så. Och så såklart elever. Det är ju den helikopter som används mest till skolning.
Mm.
Och när man inte har så många timmar så är det lättare att man gör misstag, man inte har tillräckligt med erfarenhet helt enkelt.
Men är det den mest en helikoptern med mest olyckor, säger du?
Ja, det är det. Det beror på vilken statistik. Jag har bara sett statistik ifrån USA, där den används mest. Men det ser inte alls bra ut. Till exempel mellan 2006 och 2016 så var det 42 stycken som dog i R44-olyckor.
Mm.
Men det beror också till att samma år, Bell 206, var 30 människor som förolyckades.
Mm.
Så att det beror också på självklart hur mycket helikoptern används. Och de vanligaste typerna av olyckor med helikoptrar är antingen att man råkar flyga in i IMC, alltså i molnförhållanden ungefär, utan att veta hur man tar sig därifrån. Man, lätt att man tappar orienteringen och sådär.
Mm.
Näst vanligaste är att man fastnar i vajrar eller flyger för nära träd eller byggnader. Och tredje vanligast är tyvärr något som, ja, men allt det här kan vi påverka som piloter, men det är väldigt vanligt med mast bumping.
Ja, speciellt för våra.
För våra gungbrädesrotorer, alltså två stycken rotorer. Och då om man flyger dem i låga G eller i turbulens. Så vi får aldrig flyga i låga G, det vill säga att vi lyfter från sätet.
Mm.
Därför att då har vi så lite belastning på rotorn. Och då kommer helikoptern gunga åt höger. Och vad gör vi då som piloter? Vi försöker trycka cycling åt vänster för att stabilisera helikoptern. Och när vi trycker cycling åt vänster så kommer reaktionen 90 grader senare. Då åker rotorn ner och slår av stjärtrotorn.
Ja, just det där med att, som sagt, att följa med i turbulensen.
Måste följa med. Och enligt Robinson så ska helikoptern flygas i ungefär 60-70 knop i turbulens. Och man ska inte röra cyclic, man ska hålla helikoptern så absolut stilla. Inte hålla helikoptern stilla, men hålla sin hand stilla. De rekommenderar att man sätter ner handen på knät och rör liksom inte mer än några millimeter, utan man låter helikoptern reda ut den här turbulensen själv, låter den följa med, hellre än att försöka kämpa mot och slappna av så gott du bara kan.
Ja.
Och Robinson... Ja.
Jag kommer att tänka på det. Eller vi kan vänta. Vi kan avbryta. Vänta.
Ja, för jag tycker Robinson har gjort en väldigt bra sak när de definierar turbulens. Det är, inom flygvärlden så säger vi severe eller moderate turbulence. Men Robinson har sagt att undvik att flyga i significant turbulence. Och vad som är signifikant turbulens är olika från pilot till pilot. Vad du är van att flyga i helt enkelt. Så vad som är mycket turbulens för dig kanske inte är mycket turbulens för mig. Och jag minns när jag började flyga i lite mer turbulens så tyckte jag att allt ovanför 10 knop var liksom för mycket. Men nu när jag varit ute i 20 knop och märker att helikoptern klarar det, jag är lugn i det, så är det inga problem. Så vad som är turbulens är ju väldigt olika, olika dagar och olika, ja, men erfarenhetsbaserat helt enkelt.
Ja, men på tal om det du pratar om nu, Tim Tucker.
Mm, Robinsons safety expert.
Alltså till och med jag känner, alltså det är ju på tal om Arthur M. Young som är liksom en profil för ett företag eller ett märke på det sättet. Alltså till och med jag vet, känner till Tim Tucker.
Ja, han är ju safety chief liksom på Robinson, varit med hur länge som helst.
Ja.
Och det är han som är den som håller i de här säkerhetskurserna som Robinson håller titt som tätt. Som är förhållandevis billiga, för de vill att alla ska kunna flyga säkert. Och det är ju framförallt faktiskt den här mast bumping som är våran svåraste utmaning med de här gungbrädesrotorerna.
Hur många Robinson-helikoptrar bygger de per år?
Ja, men just nu bygger de ungefär 250-300 helikoptrar per år.
Ah, okay.
Då ja, blandat R22 R44.
Där, alltså de siffror jag har var så här, från 2020 så var det 140 stycken. Och då hade det gått ner från året innan, som det var drygt 200 stycken.
Okay.
Så att det inte är lika många.
Men det kan ju också bero på kostnaden, tänker jag.
Ja.
Det är lite dyrare med turbin.
Ja, och jag tänkte på det du sa där, vad priset är. Nu så tillverkas det inga Jet Rangers, inga,
nej,
alltså Bell 206 längre. 2017 slutar de med det.
Okej. Okay. Men då kom det ett annat litet monster istället.
Bell 505.
Ja, den är så fin.
Ja, för där tänker jag, det är ju sen nästa generation som, när vi kan jämföra Robinson, alltså R66.
Precis.
Med Bell 505.
Ja, fast nej. Den är så mycket finare Bellen än 66. Så 66an är ju som en förlängd 44 som är, vad är den, 20-30 cm bredare. Det får plats en person till. Den är jättefin, den är en billig turbin, är den. $900,000. Jag gissar att 505 man kostar lite mer.
Ja, vad sa du? Att det är
$900,000.
$900,000 för en
R66.
Just det. Nu måste jag tänka här. $900,000. Ja, vad kostar den? Jag kan ju säga vad en begagnad jetranger kostar.
Vad ligger 505 man på då?
Det får jag googla.
Mm.
Google, det ska vi se här. Bell 505 kostar mellan 1,2 till 1,7 miljoner dollar.
Okej, okay, så det är lite dyrare än R66an. Och jag gissar att man kan få med AC och sätesvärme och allt det där som Robinson också erbjuder.
Och maintenance kan vi bara utgå från också är.
Just det, det är också mycket more. Dyrare.
Mm. Men alltså, man betalar ju för ljudet.
Ja, det är okej att hålla med om. Det är värt ganska mycket.
Så. Men och när det kommer till Bell Huey, vi måste ju ändå ljudet. Nämna.
Ja, det får vi göra. Varje gång vi hör en Huey här nere i Västerås så allt stannar upp liksom. Och det här flappande ljudet, det är som att det är så mäktigt, det känns liksom hela bröstkorgen när man hör det.
Ja, men det vibrerar ju gardinerna.
Ja.
Det är som, ja.
Ja, ah, magiskt.
Jättekonstigt.
Ja, den vill jag flyga någon gång. Jag behöver inte flyga, den bara får sitta med, snälla.
Ja. Och Huey, den dök upp i samband med Vietnamkriget.
Just det, det är väl det den är känd för.
Ja, att det var då militären tog in den och det var första gången som den flögs i något sammanhang och då tror jag de tog in 7000 helikoptrar.
Wow.
Ja, jättemånga. Och på tal om antalet helikoptrar, vet du hur många helikoptrar det finns i världen?
Nej.
Den siffran jag har från 2017 är 25 000 helikoptrar.
Va? Alltså alla modeller någonsin?
Som,
eller bara
som är flygandes då. Så är 25 000 totalt.
Det var inte så många.
Och runt samma år så kollade jag även på Bells egen statistik hur många helikoptrar de hade. Då var det 13 000 som flögs. Och det är ungefär en tredjedel av helikopterna idag som är Bell.
Coolt. Då är säkert resten Robinson. Nej, jag är väldigt glad i Robinson. Jag, men just att det är sånt familjeföretag och liksom det blev American Dream och de ville att fler människor ska få flyga och sådär. Jag tycker det är väldigt fint så jag blev väldigt glad. Jag är jätteglad i Robinson. Tycker om små helikoptrar. Jag ska kanske bara flyga små helikoptrar. Nej, den har ju sina säkerhetsbrister. Och på tal om helikoptrar som inte flyger så vart faktiskt alla helikoptrar i hela Nya Zeeland och Australien groundade år 2015. Då skedde en så kallad high profile accident, att det var några kändisar som är en olycka. Omkom i en R44. Och det blev ju ett ramaskri. Många blev oroliga. Var det fel på helikoptern? Eller så där. Och då gjorde en rejäl utredning av det här. Och kom fram till att de hade flugit helikoptern utanför dess begränsningar.
Mm.
De hade flugit mer än vad tiden tålde och sådär. Så att det är en säker helikopter om man flyger den på rätt sätt. Man ska vara snäll mot helikoptern, så är helikoptern snäll mot dig.
Har Robinson, har de någon logga?
Ja, men det har de ju. Den är, det ser ut som deras rotor ovanifrån som är så här gul och vit, varannan stripe ovanifrån. Så det ser ut som en snurrande rotor ovanifrån. Så står det Robinson.
Ja, det gör det.
Och vet du, jag blir inte så lätt starstruck. Jag tycker inte det är, liksom, det är ingen skillnad på kändisar och vanliga människor. Men Robinson skrev på en av mina bilder som jag har lagt ut på Instagram. Åh, vilken fin bild. Och jag bara, Robinson har gillat min bild.
Det är stort.
Då var jag faktiskt starstruck.
Och det var en riktigt snygg bild.
Ja, men det är okej, det var det.
Ja.
Så jag blev jätteglad.
Den var fin.
Ja.
Ja, men Bells logga. Jag såg faktiskt att de hade uppdaterat den bara för något år sedan.
Jaha.
För det första så ändrade de namnet från Bell Helicopters till bara Bell.
Mm-hmm.
För att de jobbar nu med så mycket annat.
Just.
Och sen så hade de... vet du hur Bells logga ser ut? Nej, det, kan
nej,
inte
det gör jag inte.
Det är en trollslända.
Jaha.
Eller dragonfly på
vad
engelska.
Fin.
Det är nästan ett finare ord. Eller
ja.
Är trollslända?
Ja, men det ser ut som en slags helikopter.
Och då så finns det också sådana fina ord kopplat till varför det är just en trollslända. Och det är att en trollslända kan landa vart och hur som helst. Väldigt stabil och kan hovra utan problem.
Mm.
Så att de jämför då en helikopter med en trollslända. Jag tyckte det var ganska smart.
Jättesmart.
Och sen så är det som en sköld runt den. Som en linje. Och det är också det är säkert, ja, stabilitet, effektivitet, hur trygga och säkra vi är, alla de där fina orden.
Okej, okay, vad kul.
Mm.
Men ska vi prata lite framtid och helikoptrar då? Hur ser det ut? Vad händer? Liksom, händer något nytt på marknaden? Och här har jag lite spännande information.
Var det något juicy?
Ja, det tycker jag faktiskt. Jo, men det kom ju en förhållandevis ny Robinson för inte så länge sedan. År 2016 kom det ju Kadett.
Ja, vad betyder det nu?
Ja, men så här, när jag gick i skolan, förlåt som det var jättelänge sedan, det var i förra året. Ja, men då ryktades det om att R22 skulle försvinna och jag blev förkrossad för jag var jätteglad i den innan jag lärde mig flyga 44 som är nu är min favorithelikopter. Och då så kom så var det så att Robinson kom med den som heter Kadett som är, man kan säga att det är en 44s kropp, fast det stämmer inte för den är så mycket starkare. Så Kadett är en 44 utan baksäte.
Ja just det, det är bara ett lastutrymme där bak
då. Det är ett last, ja, man kan kalla det lastutrymme. Och den är 200 pounds lättare. Den största skillnaden är att istället för 2200 timmar mellan overhaul så kan det gå 2004 timmar mellan overhaul. Du kan alltså flyga den 200 timmar till innan den behöver åka in och göra en overhaul på motorn. Att man gör om motorn, liksom rätta till de viktigaste delarna. Den är också billigare, den kostar $350,000 och den går att justera på massa olika sätt. Man kan sätta till floats och aircondition och mugghållare och den har mycket bättre marginaler än R22. Så att jag tror och hoppas att den kommer ersätta R22 för den har inte så mycket marginaler. Det är en säkrare helikopter. Den drar mindre också, absolut.
Jaha.
Sen är det ju det är jättekul att kunna ha med sig fler passagerare, men jag tror att Kadetten är en mycket bättre skolhelikopter och som en privat helikopter.
Den här Mariner, eller hur man uttalar?
Mariner, ja, det är den som har permanenta floats som kan landa på vatten. Men det är lite tufft.
Mm.
Och sen det Robinson håller på att jobba med nu är att sätta en dieselmotor på sina helikoptrar.
Mm-hmm.
Så det är lite spännande. Men de har problem med vibrationerna. Så att det håller de på att försöka lösa där. Och sen ryktas det också väldigt spännande om att de håller på att utveckla en trebladig helikopter.
Ja, just det.
Mm.
Det gör de ju.
Så det hoppas det faktiskt. För att jag tänker att treblad är så mycket säkrare än två. Mm. Så man slipper de här mast bumping incidenterna.
Ja. Och på Bell-fronten så är ju det är mer de här när det är min fusion mellan flygplan och helikopter.
Att, typ Osprey eller?
Ja, exakt. Precis de. När du kan vinkla upp rotorbladen och vinkla dem på olika sätt och vis. Det håller ju de på med.
Just det. Ja, framtiden är spännande med helikopter. Det kommer lite nya helikoptermärken och sånt där också. Vi får hålla utkik helt enkelt.
Ja, och sen har vi ju färskingen. 505 där som vi nämnde.
Just det.
Mm. Som är pinfärsk.
Och jag sitter ju här på Helicenter och tittar och sneglar på den här jetrainern. Det kommer ju vara kurser här på den. Så jag är ju väldigt sugen på att typewrita mig på jetraining kan jag säga. Få skapa det här fantastiska ljudet själv. Och jag provflög ju den när vi var och tränade bergsflygning i Österrike.
Ja.
Då flög jag jetrainern en timme och du flög R44 en timme.
Då bytte vi.
Vi bytte helikopter. Det var väldigt roligt. Jag ser att de är ganska snarlika tycker jag. Men jetrainern var ju mycket mjukare. Och såklart mycket mera kraft.
Ja. Och vi har ju gjort något snarlikt. Var inte det några veckor sedan? Vi var och flög både Robinson och Jätten.
Ja, vi var på en fantastisk träningsexpedition.
Ja, så utgick vi här från Västerås. Och så flyger vi till Proflight i Norrtälje. Byter till Jetrangern. Och flyger en annan tur därifrån och så hem.
Och så tillbaka hit igen med 44. Det var ju en fantastisk dag. Bättre än så kanske det inte blir.
Nej, alltså julafton slängde i väggen.
Ja, det var helikopternas julafton. Oh,
herregud, det är slut efteråt. Och vårt Instagramkonto, Helipodcast, håller på att genomgå en fusion. Från en liten puppa så håller du på att utveckla sig en fjäril.
En dragonfly kanske.
En dragonfly, ja, precis. Där vi dels ser över namnet, men även innehållet. Vi går ju över till engelska.
Ja, vi kom på det att det är roligare att skriva på engelska. Men även om vi pratar på svenska.
Ja, men precis. Och en del följare fattar inte svenska tydligen.
Nej, precis.
Mm. Men så namnet, Heller Podcast, kommer ju också förändras inom kort.
Ja, men vi tror det. Men skynda er och följ oss där så länge. För vi kommer lägga ut massa fina bilder och rolig information och så vidare.
Och uppenbarligen så tittar ju Robinson på vårt konto.
Precis.
Så att häng med de här coola, känner jag.
Ja, vänta bara tills Bell följer oss. Då blir det ju Star Trek.
Då kommer vi där i knäna.
Härligt. Så hoppas ni som, du som lyssnar har fått med dig lite härlig, rolig, spännande information. Och att om du flyger, flyg säkert.
Hör du, Anneli? Ska vi gå ut och kolla på
helikopterna? Ja, nu går vi ut och hälsar lite på helikopterna.
Ja, nu får det här räcka.
Ja, hej så länge.
Hej.